Ett nytt liv, frågetecken, heter predikan idag. Förra söndagen, jag var väldigt uppmuntrad förra söndagen. Då var jag ledig, Daniel var ledig och vi var här på gudstjänst. Och Matilda predikade, helt fantastiskt att få höra henne predika. Lovisa ledde gudstjänsten, Mattias ledde nattvarden. Det var bara, och det var sån gudsnärvaro och man bara satt där och kände wow. Det här är en församling i funktion med människor som använder sina gåvor för Guds rike. Här vill jag vara med, kände jag. Det var gott och det var uppmuntrande. Men det var också lite förvirrande för mig, för att vi hade servicegruppen förra söndagen. Och vår grupp, jag ska säga det, den består av människor som är otroligt ansvarsfulla och duktiga och har alltid koll på grejer. Men ingen av oss hade liksom riktigt fattat att det var vi som hade ansvarsgruppen förrän typ kvällen innan. Då började poletten falla ner. Så att det var jag och Linda och Peter som var här från vår grupp och fick liksom snabbt bara lösa det. Och det gjorde vi och det blev superbra. Så det var ingen fara. Jag tror alla fick fika och alla blev nöjda. Men då behövde jag åka ner och köpa fika som man gör ibland när man har servicegrupp på ICA. Och då lånade jag Antons bil för att liksom, jag hade inte min egen. Och det var skönt att ställa in grejerna i bilen eftersom det var mycket som skulle hämtas, bullar och sånt. Så åkte dit, köpte grejerna jag skulle ha, ställde in i bilen. Så gick jag tillbaks med vagnen och träffade på, vad heter han? Bengt Frid, en del av er känner honom. Med i Pingstkyrkan i Vänersborg. Det var ju trevligt. Så stod vi och pratade lite och sådär. Och så ställde jag tillbaka vagnen. Så gick jag tillbaka till bilen. Öppnade dörren och gick in. Och skulle sätta mig. Och inser att där sitter en äldre farbror. Och där bak sitter en äldre dam. Som jag aldrig har sett. Och jag kände, vad? Hej. Oj, ursäkta, sa jag. Det var fel bil. För jag hade ju lånat Anton, så jag kom inte riktigt ihåg hur den såg ut. Jag tyckte ungefär att den stod där jag gick. Liksom. Och de bara tittade på mig. Så här. Och det var ju tomt på förarsätet, så de fick väl känslan av att nu sätter sig en galning här och kör iväg med oss. Liksom. Men jag fick kliva ut och säga, ursäkta så mycket, jag tog fel bil. Jag ska in i den bilen, så jag. Så stängde jag dörren och gick in och jag kände mig helt förvirrad. Och det kan man göra ibland. Livet kan vara förvirrande. Men nu är det nytt år och nya möjligheter. Så brukar man ju säga, eller hur? Och ibland låter det där lite väl klämkäckt, eller hur? Nytt år, nya möjligheter. Och så ska man liksom... ja! Jag såg... ja, men det handlar så mycket idag om... Jag lyssnade på en dokumentär om självhjälp under jullovet här. Och det där är ju en miljonindustri liksom. Alla människor som skriver dessa självhjälpsböcker som egentligen säger samma sak allihopa. Att du ska sätta upp mål, tro på dig själv och kämpa hårt. Ge aldrig upp liksom. Och så finns det olika extremer av det där. Och det är, på ett sätt, det kan vara en bra grej. Men det kan också vara väldigt utmattande liksom. Och tänka att allt hänger på mig. Jag måste sätta upp målen. Jag måste kämpa hårt för dem. Det är jag. Allt hänger på mig. Och så blir man ganska slut och så märker man att det gick ju inte. Och jag klarade inte de där målen. Eller jag var inte så bra som jag hade hoppats och allt det där jag hade liksom önskat. Har man då ingen Gud som kan ge nåd, då känns det hopplöst. Hur ska jag komma vidare? Finns det en annan väg än detta? Ja, absolut. Det är klart det finns det. Det finns en snickare från Nasaret som visar en helt annan väg. Han var vägen. Han är vägen, sanningen och livet. Och han heter Jesus. Kallades för Kristus, den smorde, konungen som skulle komma, konung för ett nytt rike. I honom finns allt vi behöver. Och han är därför det bästa nyårslöftet. Det bästa nyårslöftet man kan ha, det är att säga, jag lovar att jag ska göra allt för att komma närmare Jesus det här året. Då kommer du inte bli besviken. För han ger nåd. Han visar en helt annan väg. Mitt i vår litenhet och genom den så blir vi Guds barn. Och vi kan få en ny identitet, en ny trygghet, ny glädje, nytt hopp. Men det är ju vanligt annars att ge nyårslöften så här års. Vad brukar folk ge för löften? Prata lite med varandra när ni sitter. Vad är vanliga nyårslöften? Det behöver inte vara det ni själva ger, men vad hör man andra ge? Eller vad är liksom så här grejer man brukar lova? eller sätta upp som mål för sig själv inför ett nytt år. Får jag höra lite, oj, vad högt ljud det var helt plötsligt, kändes det som. Får jag höra lite, vad har ni sagt? Börja träna, klassiker. Inget godis. Mer? Det är de, ja. Sluta röka, kan en del säga. Det ställer man hör någon lova att säga, jag ska börja röka i år. Det är ett ganska ovanligt nyårslöfte. Läsa Bibeln på ett år. Den är bra. Det är många som börjar där och så kommer man till andra Mosebok och så tröttnar man. Men det behöver man inte göra. Man kan kämpa på också. Ja. Vad kan det vara mer? Jag ska... Nej, men det är mycket där löftena ligger, tror jag. Och man i olika nivå sätter man upp olika grejer, liksom, hur mycket man vill. Kanske jobba effektivare, få mer tid med barnen. Tjäna mer pengar. En del sätter upp det som mål. Jag ska bli rikare i år. Det finns massa olika, liksom, löften. Eller mål, förväntningar som man sätter upp. Men jag skulle säga att det finns grejer i detta som... Alltså det ligger någonting i grunden i den här nyårslängtan. Att man vill ha, liksom, mer värde i livet på något sätt. Man vill vara del av något större kanske. För man känner att mitt liv går på tomgång. Man vill ha mer glädje, få tid för det, liksom, hitta det som verkligen är roligt, som man trivs med och sådär. Man vill få någon slags klarsynthet. Man kanske går in i året med en känsla av att det är så mycket, jag är så stressad, jag vill bli fokuserad. Liksom. Man kanske vill få ny kunskap. Det kan vara sådana nyårslöften att jag ska läsa mer eller jag ska sätta mig in i något, jag ska studera någonting. Och någonstans, det sista där, man skulle kunna sammanfatta det i att det är någon slags längtan efter ett nytt liv. För många gånger tror jag folk, man känner så, det är så mycket som stressar, det är så mycket som är annorlunda, det är så mycket som är svårt och jag har så många delar av mig själv som jag inte är nöjd med. Jag vill ha ett nytt liv. Och jag såg en föreställning med Fredrik Lindström under julen här också som hette, vad hette den? En föreställning om oss själva hette den. Och där talade han, det var ganska bra faktiskt, men han talade om hur vi ofta lurar oss själva att vi kan få ett nytt liv. Och det är egentligen ett självbedrägeri. Och han pratar mycket om hjärnan, hur den funkar och liksom hur vi tror. Han sa en bra bild på det, och jag tycker den är ganska rolig. Det är hur man sitter hemma vid sin tv som man har hemma. Och på tvn är det reklam för en ny tv. Och så ser man där på den bilden att den här nya tvn, den har så bra bild. Och så sitter man och ser det på sin gamla tv-skärm. Liksom, det blir ju ingen skillnad bara för att det är en ny tv som är på bild på din gamla tv, så får ju inte du, alltså du ser ju inte någon skillnad på bilden, men ändå luras du att tro, kolla den tvn, vilken bra bild det är på den tvn, den måste vi köpa. Och så köper man en ny tv som man har sett i den tv man hade, alltså det var ju lika bra, ni fattar, man är ju dum i huvudet ibland. Men jag tycker det är en bra bild på hur vi funkar ibland, vi tror liksom det. Eller det här med att köpa en ny bostad. Människor liksom ute på Hemnet dag ut och dag in liksom för att se vad finns det för ny bostad. Och så tror man någonstans att om jag flyttar in i det här där det är stageat och fint liksom och välstädat in i minsta skryms liksom, då kommer jag aldrig mer behöva städa. Och allt kommer funka och jag kommer inte behöva uppfostra mina barn längre, för de kommer sköta sig och ställa sina skor i prydliga rader. Och liksom. Så tror vi någonstans att bara för att man har sett en bild på något som ser bra ut, så bara jag fick det där liksom. Men så är det ju inte. Vi kan inte få ett nytt liv på det sättet. Det funkar inte så. Vi kan inte köpa oss ifrån oss själva. Men faktum är att Bibeln säger att vi kan få ett nytt liv. Vi kan få ett förnyat liv. Och det som förnyar våra liv, det är inte att börja träna mer, att äta mindre socker, att sluta röka, att gå ner i vikt. Utan det som faktiskt ger nytt liv, det står det om i Saltaren 19 som jag läste de första verserna till här nu. Men nu fortsätter vi i vers 8-12. Där står det, Herrens lag är fullkomlig, den förnyar livet. Vänta nu, vad är det som förnyar livet? Jo, Herrens lag. Det var inte det man hade förväntat sig. Vad då för lag? Vi fortsätter lite. Herrens förordningar är fasta, De gör den okunnige vis. Okej, okay, vi kan... Det är Herrens lag, Herrens förordningar. Herrens stadgar är rätta. De ger hjärtat glädje. Herrens bud är klara. De lyser upp ögonen. Herrens fruktan är ren. Den består för evigt. Herrens bestämmelser är sanna. De är alla rättfärdiga. Mer värdefulla än guld. Mer än mängder av rent guld. Sötare än honung. Honung som droppar från vaxkakan. Genom dem varnas din tjänare. Och den som följer dem får en stor lön. Okej. Okay. Här står de stor lön. Det kanske var någons nyårslöfte. Det står om något som är mer värdefullt än guld. Det står om något som består för evigt. Alltså var del av ett större sammanhang. Det eviga. Det står att det lyser upp ögonen. Det ger klarsynthet mitt i den här stressade omgivningen. Det ger hjärtat glädje. Det gör den okunnige vis. Större kunskap, större vishet. Och det förnyar livet. Vad är det som gör allt detta? Jo, det är Herrens lag, Herrens förordningar, Herrens stadgar, Herrens bud, Herrens fruktan eller vördan, Herrens bestämmelser. Det Gud har sagt, det Gud har talat, det är olika ord här för Guds ord. Det är det. Det är det som förnyar våra liv på riktigt. Och Jesus säger vid flera tillfällen, han citerar från Shema, alltså judarnas trosbekännelse på något sätt som vi kan läsa i femte Mosebok. Men Jesus säger när han får frågan ibland, vad är det viktigaste? Vad är Guds bud? För det här gick ju folk att fundera på, vad är Herrens lag? Vad är Herrens förordningar? Vad är det viktiga? Och så sammanfattar han det och säger, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och främsta budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa, alltså din medmänniska, som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Så någonstans börja här inför det nya året. Börja här att älska Herren min Gud med hela mitt hjärta. Alltså allt det som är mitt jag, min inre människa, min person, hela min själ, mina tankar liksom, hela mitt förstånd. Och sen ska jag älska min nästa, alltså mina medmänniskor, den jag ser omkring mig, som mig själv. Här i sammanfattas alltihop. Herrens lag är fullkomlig, den förnyar livet. Hörde ni det? Ska vi säga det tillsammans? Herrens lag är fullkomlig. Den förnyar livet. Och det här är en sammanfattning som Jesus ger, som är viktig. Men jag tror att vi också behöver expandera ibland och läsa mer i Guds ord. Vad står det i Gamla testamentet? I hans bud, i hans förordningar, i hans lagar, i allt det där vi läste om. Och jag kommer till det om en liten stund. För vi kommer snart gå in i en bönevecka. Och där kommer vi också ta tid för Guds ord. Men Psaltarpsalmen fortsätter i vers 13 så här. Vem ser sina egna felsteg? Befria mig från mina hemliga synder och bevara mig, din tjänare, för avsiktliga felsteg så att de inte får makt över mig. Då blir jag oskyldig och fri från stor överträdelse. Låt mina ord och mina innersta tankar behaga dig, Herre, min klippa, min befriare. Så avslutas den här psalmen. Vem ser sina egna felsteg? Jag gick in i fel bil. Och som tur var så såg jag ju det. Jag insåg, det här är fel. Och så stängde jag dörren och gick till rätt bil. Jag kunde ju valt att sätta mig där. Bara kolla, nyckeln sitter i, starta, köra iväg bara. Här har jag fått ett pensionärspar som jag tar med mig. Det har varit jättedumt, eller hur? Men någonting i mig sa, det här är fel. Det här är fel bil. Det är inte de här människorna du ska köra iväg med. Så jag kunde gå därifrån. Liksom. Men befria mig också från mina hemliga synder. Ibland gör jag saker, kanske du också, som du vet är fel, men du gör dem ändå. Det är inte ett felsteg, utan det är ett val du har gjort. Och bevara mig, din tjänare, för avsiktliga felsteg. Varför då? Jo, så att de inte får makt över mig. Ibland väljer vi att göra fel. Vi väljer att säga fel. Vi talar illa om någon annan. Vi sprider rykten. Vi håller igång saker. Vi brusar upp mot våra barn. Det finns massa saker vi gör. Men bönen är, Gud, hjälp mig att omvända mig från det. Hjälp mig att fatta. Det här är fel bil. Stänga den dörren. Ta emot nåden. Och gå åt rätt håll istället. För annars är risken att att synden får makt över oss. Och det är destruktivt på riktigt. Det leder bara bort från Gud. Och för att kalibrera oss inför ett nytt år så kommer vi ha bönevecka under veckan som ligger framför nu. Och Daniel sa det här innan, vi har bön på Instagram på morgnarna klockan 8. Vi har bön på kvällarna här. Klockan 18.00 till 19.00. Och vi behöver be för att liksom, ja, men kalibrera oss själva. Jag tror det finns en viktig del i det där. Och att få, liksom just få syn på sina egna felsteg. Jag läste en bra artikel i Dagen här om dagen. Det var inte medvetet att det skulle låta så roligt i Dagen häromdagen. Av en poet och författare som heter Maria Küchen. Som berättar lite om sitt liv och när hon kom till tro på Jesus. Hon var liksom inte uppvuxen i kyrkan. Och det finns mycket bra att ta ur den. Men en sak som jag fastnade vid var att hon skrev så här. Författaren till artikeln skrev så här. Ibland tycker hon att det kan vara värre med budskap av typen: du är älskad och bra som du är. En sån uppmuntran blir klyschig och tömd på mening om den upprepas utan eftertanke, menar hon. Det var just den typen av andlighet som hon hade sett mest av innan hon blev kristen, framförallt i New Age-sammanhang. Det är alltid frid och glädje och du är vacker, och sen rullar det på. Men sen känner man, så enkelt är det ju inte. Alla kan inte älska. Det finns ingen människa som bara är fin. För mig var det kristna trons tal om synd en stor befrielse. Ingen är fulländad. Och det är skönt. Apropå de verser jag läste tidigare. Och där är bönen så viktig. Att få söka Gud. Att få be Gud rannsaka mitt hjärta. Hjälp mig att se. Och när vi samlas till bön gemensamt, alltså för det är kanske mycket i den enskilda bönen vi gör det, men när vi samlas till bön gemensamt så är det också för att ropa till Gud och visa, vi tror på dig Gud och vi vill att du ska leda oss som församling under året som ligger framför. Och då kan vi tala ord till Gud, vi kan ropa ut ord till Gud, vi kan sjunga ut ord till Gud, vi kan viska ut ord till Gud, vi kan sucka ut ord till Gud och vi kan jubla ut ord till Gud. Allt det här förekommer i Bibeln på sätt att be. Ibland är det jublet, ibland är det ropet, ibland är det viskan, ibland är det bara sucken, beroende på var vi är och hur det ligger till. Men som vi läste i vers 15 i psalm 19, låt mina ord och mina innersta tankar behaga dig Gud, min klippa, min befriare. Det är vad bön handlar om. Att på något sätt kalibrera talet så att vårt tal och våra tankar, att båda de sakerna ärar Gud. Bön är en del av böneveckan. Bibel är en del. Um, Läs Bibeln. Det är pastorns råd inför 2024. Glöm inte vad du hörde först. Ja, men det är så bra att läsa Bibeln. Det är inte alltid lätt. Ibland är det jättesvårt och man fattar inte. Och det, så här. Men det finns också väldigt många ställen där det bara väcker någonting i oss. Så stanna inte när du tycker det är svårt eller känns att du inte helt fattar. Det är okej. Men gå vidare och gå tills du kommer till ställen där du känner här talar Gud till mig. Börja varje dag med Guds ord. Vi kommer göra det på Instagram 8:00. En del kan vara med då. En del behöver göra det tidigare. En del får hänga med senare. Det är lite olika vad vi har för dygnsrytmer. Men jag skulle uppmuntra dig också att själv ta en stund och läs Guds ord varje morgon. Jag har nu inför det här året igen börjat. Efter vi läste Apostlagärningarna så har inte jag haft någon tydlig bibelläsningsplan. Då läste vi dem och jag läste det väldigt mycket. Man var så inne i Apostlagärningarna. Jag älskade det. Sen brukar jag ha bibelläsningsplaner, men det blev inte att det liksom hade någon tydlighet, utan jag läste bara lite sådär, ni vet, man tar något man gillar, eller ja, men jag läser en saltarsalm, eller nu tar jag någonting här, och det är bra liksom, för jag fick Guds ord i mig, men det var liksom, det var inte riktigt varje dag ens. Och så nu inför året känner jag, nej, men nu måste jag börja med en riktig bibelläsningsplan igen. Och nu har jag läst en sån där man läser hela Bibeln, en ganska mastig, där man läser igenom hela Gamla testamentet, man läser igenom Saltaren 2 gånger och Nya testamentet 2 gånger. Så det är många kapitel varje dag, men jag känner nu behöver jag det. Och på de här, vad är det idag? 14:e är det idag, 21:a är nästa söndag. 14:e, på de här 14 dagarna, 2 veckor. Alltså det händer någonting med ens ande när man får fördjupa sig i Guds ord och när man får den här helheten, både berättelserna i Gamla testamentet, det här fundamentet. Magnus sa det på FR i onsdags. Jag älskar Gamla testamentet. Jag älskar de här kungaberättelserna. Jag tycker det är svårt ibland med Saltaren och det här lite mer poetiska. Jag kanske är lite tvärtom. Jag älskar Saltaren och det här lite mer poetiska. Men man behöver både och få de här berättelserna och de stora dragen och liksom Guds berättelse, sätta oss in i vad är det för värld vi lever i? Liksom. Men också de poetiska saltarsalmerna som liksom talar rakt in i själen på något sätt. Som inte jag, man förstår inte alltid liksom, vad betyder det här exakt. Men så är det ju med en dikt. Det är inte till att den ska förstås eller konst. Liksom, utan man bara känner att det här säger någonting till mig. Det här gör någonting med mig. Och vi behöver den läsningen också av Guds ord. Och Nya testamentet. Där vi får läsa om Jesus. Där vi får lära känna honom. Liksom. Jag fick paret Mersh, Andreas och Matilda, som är i Jordanien, som vi har varit med och sänt ut härifrån. De skriver hälsningar och skickar videohälsningar. Och då berättar de om en pastor som tyvärr hade dött. Men en pastor där jag tror han var i Jordanien eller om han var i Syrien. Som var jättebra, det var ett filmklipp på honom. Han var så här varm och god och liksom hade fört många människor till tro. Men han hade en regel att när han skulle döpa någon, då behövde de först skriva av hela Nya testamentet för hand. Så när han dog så hittade de en låda i hans skrivbord som var fullt med skrivböcker. Liksom. Men med människor som hade skrivit av Nya testamentet för hand. För han ville att, och det, man kan tycka det är extremt, men ändå det var någonting. Han ville att folk skulle verkligen ha läst och också skrivit av. För då det sätter sig ju ännu mer såklart. Om du bearbetar det på det sättet. Hela Nya testamentet. Det är bra. Guds ord förvandlar oss. Och det var ju det hela psalm 19 här handlade om som vi läste. Vi uppmuntrar också till fasta under veckan som ligger framför. Det är verkligen ett sätt att skala av för att kunna lägga till på något sätt. Vi skalar av grejer i vårt liv. För att kunna lägga till mer tid med Gud. Det är egentligen det fasta handlar om. När jag och Daniel pratade här, eller vi bad i måndags, tisdags, när var det vi sågs? Tisdags, onsdags kanske det var, jag minns inte. Men så pratade vi utifrån det här liksom, och hur viktigt det är att ta tid för att ta bort saker. Liksom. Det kan vara mat man tar bort. Det är ju den klassiska fastan, liksom, att man avstår från mat. Och det är bra. Och gör gärna det. Om du kan hela veckan, om du vill någon dag, om du aldrig har gjort det, testa liksom någon dag eller en halv dag. Eller, det finns olika sätt att fasta. Och det här är mellan dig och Gud, inget jag kommer kolla upp eller sådär, utan det är din överlåtelse det handlar om. Mellan dig och Gud. Men det finns, man kan ju också avstå från den här. Och jag tycker för varje år som går så känns det mer och mer väsentligt. Jag minns att jag tyckte det för så här 10 år sedan någonstans. Nej, men jag mediefasta, tyckte jag, töntigt. Du måste just avstå från mat om det ska vara på riktigt liksom. Men jag tror att för många idag är det lättare att avstå från mat än från den här. För att man är där hela tiden liksom. Och man ska in och kolla flöden, och man grejer, och man likar, och man tittar, och man läser, och man bom bom bom. Men att ta en vecka där man lägger bort den liksom. Jag tror det gör någonting med oss. Och jag tror det är positivt. Och det handlar om, det var det jag skulle komma till när jag och Daniel pratade. Daniel fick en bra bild. Det är som brusreducering. Om ni har såna här hörlurar som brusreducerar. Ta bort liksom bruset utifrån. Det är vad fastan kan göra. Den kan ta bort bruset. Vi använder också ordet, det är som en cancelkultur fast på ett bra sätt. Att man cancelar allt dåligt liksom, som vill komma in och bara påverka mig hela tiden. Bara bort med det. Och så får Guds ord tala istället. Så varje gång jag får impulsen att bara, nu ska jag in och kolla flö. Nej, nu läser jag Bibeln istället. Eller nu ska jag in och kolla. Nej, nu ber jag en bön istället. Nej, nu ska jag ta lite chill. Nej. Nu tackar jag Gud, nu upphöjer jag honom som är Herre och frälsare. Är ni med? Det är vad fasta handlar om. Ta bort något för att kunna lägga till Gud. Och vi behöver det. Jag har till en bytt bild utan mening. Men vi är snart där. Hur går jag tillbaka? Så. Ni kan komma fram, lovsångsteamet. Tänker jag, vi ska snart tillbe. Och vi ska ta tid och be här i gudstjänsten. Efter predikan nu och när vi går in i lovsång. Det är alltid en tid för respons. Om någonting har talat till dig nu under predikan eller under lovsången eller under den här dagen. Om Gud har pekat på något i ditt liv eller det är något ord som har fastnat. Eller du bara så här, då är det den helige ande som visar någonting för dig. För det är ju så, vi kan inte gå härifrån och komma ihåg varenda ord i en predikan eller exakt alla sånger som sjöngs. Och det är inte meningen heller. Men Gud talar alltid någonting till oss. Ta vara på det. Och den här stunden efter predikan, det har vi alltid som, vi kallar det för en stund av betjäning eller respons liksom. Där vi får tid att respondera på det Gud har talat. Att säga till Gud, Gud, jag upplever att du talar det här till mig nu. Kom och välsigna det. Eller visa för mig mer. Vad innebär det i mitt liv? Eller jag känner en längtan att gå åt det här hållet. Gud, hur ska jag göra? Det kan vara massa sådana saker som dyker upp. Och då har vi förebedjare. Ni kan komma fram också nu. Människor som har förberett sig i bön inför den här stunden. Som gärna betjänar dig. Som ber tillsammans med dig. Man kan komma fram till dem och säga, du ber för mig. För Gud håller på att jobba med detta i mitt liv. Kan inte du vara med och be? Ja, men vi ber tillsammans. Och så lägger de handen på dig och ber. Och det är jättegott. Och vi kommer tillbe Jesus i tillbedjan när vi sjunger lovsång till Gud. Det är också ett sätt att ge respons på det Gud har talat. Men du kan också sitta kvar i bänken och be. Bara ta en stund och reflektera. Låta det sjunka ner. Fråga Gud, liksom, är det något mer du vill säga? Ta en stund i stillhet. Liksom. Eller säg till den som sitter bredvid dig, kan inte du be för mig? Även under förbönen, om du sitter i bänken och du liksom förebedjarna är lediga och du kan liksom få ögonkontakt med dem och säga, kan inte du komma hit? Ibland kanske man inte vill gå fram. Då kan de komma ner till dig och be. Det är helt okej. Okay. Visa det för förebedjarna bara. Eller räck upp handen och liksom ge respons. Eller till mig. Så kan de komma och be tillsammans med dig. För vi behöver ge respons. Vi behöver söka Gud i det han talar till oss. Så om vi kalibrerar oss, om vi går in i den här böneveckan med bön, med bibelläsning, med fasta, då kan vi komma in i ett liv av större medvetenhet för Guds närvaro i våra liv. Att lära oss att känna igen den där rösten. Den där rösten som dels säger när vi går in i fel bil. Nej, vänta, det här var fel bil. Den rösten. Men också rösten som säger, se, här har jag förberett en väg för dig. Gå här. Gå och tala med den människan just nu. Ring den här personen. Ni vet, på det sättet kan Gud leda. Låt mina ord och mina innersta tankar behaga dig, Herre, min klippa, min befriare. Låt det vara ett fokus för 2024. Och sist då, ni har redan läst det kanske, men jag vill citera Nicky Gamble, en av alfa-pionjärerna i Holy Trinity Brompton i London. Han skrev så här på, om det var på X eller på Instagram, inför 2024. Titta tillbaka och tacka Gud. Titta framåt och lita på Gud. Titta omkring dig och betjäna Gud. Titta uppåt och tillbe Gud eller sök Gud. Det vill säga, när du tittar tillbaka på året som varit eller åren som varit, försök hitta det du är tacksam.